En podcast från Aftonbladet.
Jaha, Makoto, vad gör du den 26 juni i sommar, ungefär 04.00 svensk tid?
01.00 tror jag det är du tänker. 04.00 så borde jag ju vara väldigt upptagen med att liksom efterdyningarna av det.
Ja, men vad gör du 04.00? Firar du eller?
Det beror på hur det går.
Ja.
Det beror på hur det går. Det här kommer nog vara en återkommande följetong under hela våren, men VM-kvalpodden igår natt, om ni inte har lyssnat på den kan ni gå in och få mer från den tillställningen. Mm. Blev jag outad direkt där. Då skulle jag försöka ha något så här politiskt korrekt svar och Pontus Wernbloom sa bara erkänn nu bara vilka du håller på.
Ja, men precis som att du har outat dig själv i 10 år på den här redaktionen om att du håller på Japan. Det vet vi väl allihop för det här laget.
Jo, det är någonting som gör något speciellt. Så Japan i ett VM, det är stort liksom. Alltså när de är där. Men du kan ju räkna med att de är där, för det är de alltid med det. De slår väl Indonesien i kvalet bland annat.
Alltså identisk flagga med Polen ju, bara upp och ner.
Indonesien, ja.
Ja, bara en sån sak. Jag vet inte, vi hittar cirklar.
Hej och välkommen till Sillypodden som inte har ett körschema idag, är det verkligen?
Vi har ett körschema, men det hindrar oss ju inte från att dra iväg på lite äventyr.
Nej, men förhoppningsvis firar man väl. Men det är väl bra om alla får fira att båda är klara för slutspel. Sen ska man vara den här tråkiga som har tittat på slutspelsträdet och berättar om att det finns kanske ganska jobbig lottning det här egentligen för Sveriges del. Mm. För att du riskerar, löper väldigt stor risk att du har väldigt tufft motstånd redan i 16-delsfinal. Om man nu tar sig vidare, vilket man borde kunna göra. Det räcker med att slå Tunisien, ska räcka.
Mm. Vi ska fortsätta prata lite VM-kval eller lite playoff. Vi ska prata Tottenham såklart, De Zerbi in istället för Tudor. Och så har vi lite sillrykt.
In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others and some give you better on it.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Vill man höra jättemycket mer om Sveriges fantastiska match mot, eller den var långt från fantastisk, men segern i alla fall mot Polen igår, så vet jag att det spelas in tv-program och det skrivs artiklar och poddar. Ni satt och poddade igår kväll och man kan lyssna på det. Så vi kan väl hoppa den.
Sportbladet.se är en ganska bra samlingssajt för allt det här materialet.
Har liksom samlat ihop det mesta runt den här tillställningen och kurerat det för er i lagom stora portioner i alla möjliga format.
Så
är det. Men det spelades ju mer fotboll än den på jordgubben igår. Inte minst så spelade Italien för sin heder och ära mot Bosnien-Herzegovina. Italien som då har missat 2 raka VM-slutspel. Hade ju liksom kniven mot strupen och allting i egna händer förstås. Men ett rött kort på Bastoni. Missade straffar från, jag minns inte vilka det var som missade straffarna.
Kristante brände den.
Ja, Kristante brände den, ja precis.
Man var ju liksom upptagen med lite annat mitt under den här upprinnelsen, så man har inte liksom hunnit.
Och Italien alltså, den fyrfaldiga VM-guldmedaljören Italien, missar alltså sitt 3:e raka VM-slutspel.
Alltså, så här, jag satt och tittade på vad Italiens trupp på pappret inför semifinalen kände, men de har ju inte så svagt lag. Det är nog ganska bra lag de har. Alltså det här är ett sånt orimligt fiasko. Jag vet inte vad. Jag förstår inte, alltså italienska folket, vad känner de om sitt Italien? Det här är inte okej. Okay. Jag såg en tweet som jag håller med om att det är dags för Italien att bara acceptera att de nu är en baseballnation. Trots allt semifinal i World Baseball Classic. De har kommit inte ens till turneringen i fotboll. Det är bara att acceptera. De är en baseballnation nu. Också sett i flödet, de ser ni inte riktigt samma sympati med, även om såklart det är tråkigt för dem. Massa så här, italienar, nordamerikaner i Kanada som var rasande när de liksom inser att Toronto inte kommer att få Italien på besök utan Bosnien-Herzegovina istället.
Alltså så här, det är ju såklart en nettoförlust för VM att Italien inte är där.
Det har varit nettoförluster 3 gånger i rad och det är helt sjukt. Men alltså hur den här matchbilden är mot Bosnien också. Mm. Alltså det är Bosnien som styr och ställer, det Italien gör sitt mål. Det är en totalbjudning från deras målvakt som slår ut bollen rakt ut och Moise Kean med ett jättefint avslut. Sen då också även innan Bastoni drar det här målchansutvisningen.
Mm. Den... Jag tycker det är dodgy. Jag tycker inte att det är riktigt.
Jag tycker den är solklar.
Du tycker den är solklar.
Alltså
jag
han är inte nära boll. Han tacklar ner honom fullkomligt. Han är på väg att bli fri. Han är sista man. Jag tycker den är så, det är väldigt svårt att argumentera bort. Sen är det så fascinerande också just med tanke på Bastoni och hans relation till italienska fotbollspubliken efter den här filmningen i Derby d'Italia mot Juventus, så har det utbuad när han åker och möter Lecce borta, och nu då gör han det här. Men alltså, Bosnien dominerar den här matchen. Det är de som skapar chanser, det är de som har bollen, det är de som har tryckt, det är de som, hur hamnar de vinner, vi här?
De vinner skotten med 18-8.
Italien hann ändå få ihop 8 till slut.
Ja, men visst att de spelar med en man mer i nästan drygt halva matchen, i 41:a minuten som Bastoni åker ut. Men ändå, vi har ju sett så många gånger liksom i den moderna fotbollen att det inte alltid är liksom, förändrar sig jättemycket i matcherna att få en spelare utvisad. Lagen är så taktiskt flexibla att man kan ställa om och man hittar uppställningar som funkar bra med 10 man mot 11. Men nej, men det är ju att Italien har spelat med den här pressen, och det finns ju ingenting som gör en bra fotbollsspelare dålig som fel sorts press, fel sorts tyngd. Det här har vi sett, vi såg det under decennier med spanska landslag.
De missar inte VM. Det var ju där som
det här är värre.
Gruppspel.
Absolut, men det var liksom man räknade inte med att Spanien skulle göra någonting. Fast de hade liksom mängder med spelare. Nej. Och man tyckte att de skulle vara... Men den där tröjan vägde för mycket. Vi har sett det med England i hur många mästerskap som helst. Och generationer efter generationer, den där tröjan väger för mycket. Och det är här vi befinner oss med Italien nu. Italiensk fotboll generellt mår inte jättebra. Man håller på att bli frånsprungna av de övriga toppligorna i Europa. Vi har sett hur liksom, det är inga italienska lag vidare till kvartsfinal i Champions League. Vi hade bara ett med till åttondelsfinal.
Och de släppte in 10 mål på 2 matcher mot Bayern München.
Precis. Så att, italiensk fotboll mår inte jättebra. Så är det ju. Men det är också så här, en annan aspekt av det. Det är alltså Gattuso som leder här italienska landslaget. Vad har hänt med de här italienska fotbollsprofessorerna? Vad har hänt med galaxhjärnorna? Vad ska man säga?
Max Allegri.
Ja, men alltså...
Conte.
Ja, inte Conte.
Spalletti.
Ja, men exakt. Vad har hänt med dem?
Spalletti testade de ju. Ja, det gick ju inget bra. Nej. Det var ju det som var grejen. Och det var därför de landade i Dino Gattuso till slut. Och Gattuso tycker jag, alltså så här, han är en kompetent tränare, Gattuso. Det tycker jag han har varit mer eller mindre konstant. Men det finns någon form av höjd. Han testar saker, han har gjort ganska mycket nya grejer. Men... nej, alltså så här, jag vet inte ens var man ska börja riktigt på hela det här med att... ja, alltså det är helt orimligt att de missar. Alltså ett mästerskap, det kan alla missa. Mm. 2 i rad för ett land som Italien med de spelarna de har, den traditionen, det är orimligt. 3, det finns ju inte på kartan. Sen är det viktigt tycker jag att slänga in här att man måste skicka ett stort grattis till Bosnien också.
Självklart.
I det här. Ja, men alltså,
absolut.
Det här var ju en väldigt lyckad dag för många i det här landet, med tanke på att vi inte bara hade Sverige utan även Bosnien-Herzegovina och Irak som löser VM-platser. Och vi har ju många med kopplingar dit här, så att det var otroligt roligt. Det saknades bara Kosovo där då också.
Ja, precis. Det menar alltså så här, Bosnien blågula på flaggan, blågula på tröjan och en hel del svensk på planen också ju. Svenskfödda spelare som representerar Bosnien, och det är jätteroligt.
Ja, och Edin Dzeko inlindad där liksom fortfarande.
Edin Dzeko 40 år gammal liksom, och verkligen ja, men nationalikonen som är på planen.
Han har lagt ut live på sociala medier från 7 i morse när han var ute fortfarande på klubb.
Det är underbart.
Ja, men det är otroligt för Bosnien att faktiskt lösa. Det var nog inte många som trodde att Bosnien skulle lösa en VM-biljett. Det var ju, Italien trodde det inte, för de satt ju och jublade när Bosnien vann för att ta sig till den här playoff-finalen. Och det gick ju inte så bra. Och det åldrades inte så väl att italienska spelarna jublade när de vet vilka de skulle möta, för att det vart ju inte huvuddag bra för dem.
Nej.
Nästa fiasko.
Nästa fiasko. Danmark, alltså, som behövde vinna mot Belarus var det först, va?
Alltså om vi backar bandet i höstas, ja.
Ja, men alltså chanserna de har haft att ganska enkelt ta sig vidare till det här VM-slutspelet.
De hade ju en hittepågrupp också.
Ja, alltså de behövde vinna mot Belarus, misslyckas med det. Ja, okej. Nästa chans då får vi åka till Skottland och vinna där. Leder med bara...
Ja, men leder flera gånger om i den matchen.
Ja, precis, men bara minuter kvar. Rasar upp, tappar. Ja, okej, då har vi playoffet kvar då. Tar sig och får Tjeckien ett... Verkligen överkomligt motstånd. Danmark är skyhöga favoriter mot Tjeckien. Och får inte ihop det. Alltså, Tjeckien leder ju med bara minuter kvar av förlängningen där när Danmark kvitterar. Och då tänker man att nu är det liksom... nu är det momentum. Äntligen så studsar bollen deras väg. När de får in den här kvitteringen och får fram straffläggningen. Men sen så orkar man inte. Man har inte kylan. Och igen, jag vet inte vad man ska säga. Men det där favoritskapet passade de inte i den här matchen heller.
Nej, men det är faktiskt sanslöst också. Tjecken, de är ju bra på att harkla sig vidare till mästerskap. De är så starka på att göra det där. Ja. De har Patrik Schick.
Ja, men också så här, en sån spelare som Tomas Suček. Alltså, han är inte jättebra på någonting. Nej. Men han är en jävla vinnarskalle. Alltså, han är riktigt sån där. Han gör det som krävs. Han kommer vara svår och tung att möta. Han är farlig i boxen när bollen studsar ner där. Han är liksom smart i försvarsspelet. Han är lagom grisig. Och, ja, men så här, han är...
Exakt där Sverige egentligen skulle behöva på defensiv mittfält. Alltså, typ en Tomas Suček. Han hade varit kanon.
Ja, men alltså, så här, det är den typen av karaktärer du vill ha i ett sånt här landslag. Och Tjeckien har ju fullt av dem. De har ju liksom ett helt lag med sådana. Det är liksom, jag vet inte, men man måste ju verkligen imponeras över det de har gjort.
Ja, men det är ett sånt fiasko också för Danmark på något sätt, att liksom på det sättet som du nämner missa den här VM-platsen. Tuffa frågor lär ställas på andra sidan sundet. De har ju en ganska, vad ska man säga, nu har de ju roterat ut och ersatt och föryngrat på en hel del positioner, men det finns fortfarande en relativt åldrad kärna. Men nu måste det ju vara liksom, ska det vara en Hjulman som kliver fram på mittfältet och visar vägen. Det ska vara en Isaksen som i och för sig visade vägen i första playoff-semin där då. Men ja, det kan ju ge sån effekt det här. Det är ju det som är, en VM-plats eller inte kan göra sån otrolig skillnad för hur ett land mår fotbollsmässigt under de kommande åren. För det är att bygga hype, bygga intresse, bygga nya som vill liksom följa samma dröm. Det finns otroligt stort mervärde som är svårt att mäta, svårt att göra någon statistik på, som kommer från att vara med i ett fotbolls-VM och inte. Jag är genuint orolig för Italien som fotbollsnation utifrån det som har varit. Jag tycker det är sorgligt. Även om man är jätteglad för Bosniens skull. Som har kanske fotbollen som en av sina största yrken och liksom stoltheter, och alla älskar verkligen fotboll i det här landet. Danmark, när Norge och Sverige går dit, det är inte bra för dem överhuvudtaget. Det är inte bra.
Okej, innan vi lämnar VM-playoffet då, vi ska säga att Irak och DR, Dr. Kongo.
Dr. Kongo är där. Kongo Kinshasa heter väl landet egentligen.
Democratic Republic of Congo.
Dr. Kongo.
Också gick vidare. Men det gör ju att vi får en hel del stökiga grupper som vi pratar om. Så jag tänker så här, att jag kommer läsa varje grupp en i taget, så får du sätta plus på hur bra du tycker att gruppen är.
Alltså vadå, bra i kvalitet? Nej, eller bara det kan vara taggad jag är på det här.
Hur taggad är du på den här gruppen? Hur noga kommer du följa den? Alltså ur ett rent liksom känslomässigt perspektiv, inte vad du kommer bli beordrad utav.
Nej, men jag ska inte liksom tänka ur ett logistiskt perspektiv heller. Nej, liksom, inget geografiskt, som att det här liksom...
Vart finns det liksom karaktärer, vad finns det stories, vad blir det intressant att följa? Vi börjar då. Grupp A. Mexiko, Sydafrika, Sydkorea och Tjeckien.
Alltså jag vill ändå ge den... Alltså,
var inte för mycket hipster nu.
Nej, men det är ju 2+ max.
Max.
Alltså men sen är det ju som sagt up for grabs, denna plattorna.
Grupp B. Kanada, Bosnien-Herzegovina, Qatar och Schweiz.
1+, det är helt bizarrt hur det här blir. Nu är det, vi är hårda mot Schweiz. Schweiz måste börja räknas som en riktigt bra fotbollsnation, tycker jag. Men nej, 1+, det är ju faktiskt... Om Italien hade varit där hade den ju höjt såklart. Mm.
Grupp C. Brasilien, Marocko, Haiti och Skottland.
4. Problemet är att Haiti riskerar att bli en riktig slag på sig. De kan inte varit glada när de, eller så blev de glada när de såg den lottningen och ser vad de ska möta. Men ja, 4+ måste det bli.
Ja. Grupp D. USA, Paraguay, Australien, Turkiet.
Ja, det är ju också, vi angränsar ju på ettan där, skulle jag säga. Kul med Paraguay tillbaka, så att, nej, vi landar på nätt. Jag tycker det är helt bisarrt också. Alltså gruppen i sig.
Grupp E. Tyskland, Curaçao, Elfenbenskusten och Ecuador.
Starka 3 plus, säger jag.
Det är bara för att Curaçao är med.
Jag gillar Ecuador också. Ja,
så att, Ecuador har ju ett spännande
lag. Ecuador har ett jättebra lag för en skull.
Jag brukar, och så Tyskland förstås.
Jag brukar tycka att liksom, Ecuador har tidigare varit så här slöseri på sydamerikansk kvotplats. Men nu är det typ över halva Sydamerika tar sig dit och Ecuador faktiskt har riktigt bra grej på gång. Ja, då tycker jag att de höjer.
Vår grupp då, grupp F. Nederländerna, Japan, Sverige, Tunisien.
4, säger jag.
Ja, det är 4. Men känslomässigt i hjärtat är det ju 5 plus. Både Sverige och Japan är ju där.
Ja, men jag är fullkomlig panik av det också, så att det är 4 plus.
Okay. Grupp G. Belgien, Egypten, Iran och Nya Zeeland. Det är så jävla stökigt.
Nej, men det jag skulle säga så här. Jag blir lite irriterad. Jag satt och gjorde så här VM-tips här nu, bara tippa hela VM. Och jag skrev då i gruppen, jag tror inte på Belgien egentligen. Men bara på lottningen så hamnar de i kvartsfinal. Det är bara för att de kommer ha världens gräddfil. Men 2 plus. Det höjs av faktumet att, ja, nu får vi väl se om det är Iran då. Det är väl viktigt att poängtera. Men att de ska spela den här Pride-matchen i Seattle mellan Egypten och Iran är ju lite kul.
Det kryddar ju till det. Grupp H. Spanien, Kap Verde, Saudiarabien, Uruguay.
Bara Spanien och Uruguay ihop gör att det är 3 plus. Resten är väl inte jättespännande kanske.
Nej. Grupp I. Nu kommer vi.
Det här är nya bokstäver vi aldrig hört talas om.
Det är nya bokstäver. Grupp I. Frankrike, Senegal, Irak och Norge.
5 plus. Alltså den där är en dundergrupp. Det är alltså riktigt kul grupp.
Ja. Senegal. Jag hoppas de tar med sig sin AFCON-trofé. Du såg att de hade den på träningsmatchen nu. Bar in den på planen och stod och jublade igen och firade.
Hjältar.
De kommer aldrig lämna ifrån sig den där AFCON-trofé.
Nej, det ska de inte heller.
Nej, ska de inte. Det är en kanongrupp. Grupp J. Argentina, Algeriet, Österrike och Jordanien. Det är så jävla stökigt.
Alltså, lite du... kul att Jordanien är tillbaka.
Fyra världsdelar representerade.
Ja, men alltså, det är en stabil grupp. Jag säger 3 plus ändå alltså. Det, Algeriet ska bli kul att se. Jordanien tänker jag bara på en så här väldigt gammal Asia Cup kvartsfinal med den konstigaste straffläggningen jag sett i mitt liv när Japan och Jordanien möttes. Vi kan ta den en annan gång, men det var helt otrolig straffläggning. Absolut bästa straffläggningen jag sett. De bytte straffpunkt mitt i.
Jag älskar det. Ja. Grupp K. Det är grupp K.
Finns det fler bokstäver än H i alfabetet?
Portugal, Dr. Kongo, Uzbekistan och Colombia.
5 plus, utan tvekan. Ja. Kongo dit, jättekul. Uzbekistan dit, jättekul. Colombia, Portugal
är ju en jävla dundermatch.
5 plus grupp. Ja. Alltså inte i spänning. Både Portugal och Colombia kan också klanta till det.
Nej, alltså Portugal är för bra.
Nej, jo, alltså, de borde inte göra det. Men de kan.
Här finns sista gruppen och grupp L. Där har vi bananskalsgruppen, är min känsla. Där har vi England, Kroatien, Ghana och Panama. Alltså Panama får vi skicka bort. Men alltså, både Kroatien och Ghana kan på sin dag slå England.
Jag är liksom gruppen. Inte spänd på att se England-Kroatien igen.
Nej, det har
alltså,
man sett
det är 2 plus. Alltså, jag tycker och jag känner inte att Ghana i det här läget riktigt ska ha bra spelare. Men de måste få ordning på alla möjliga saker de ska liksom lösa och faktiskt kunna hävda sig mot de här Panama, tror jag, och vi kan komma vara med och titta på. Så där är den för 2 plus. Så vi kommer fram till då att Portugal, Colombia, Uzbekistan och Dr. Kongo, det är min favoritgrupp i VM. Ja. Och det står jag fast vid.
Ja, jag köper det. Ja, men riktigt spännande i alla fall och mycket... Alltså det blir ett väldigt stökigt VM att hålla rätt på allt med alla de här lagen och alla de här grupperna och matcherna.
Det finns 490 olika scenarier för vart grupptrena hamnar.
Så man följer Makoto, så hur följer man dig under VM?
Ja, det återstår att se, det kommer ni väl märka. För sportbladet.se är en bra plats för att ta reda på vad man...
Följer dig i sociala medier, så du kommer ju turnera runt där. Och...
Nej, när det finns något att berätta så berättar jag det. Jag vet knappt själv än, håller jag på att säga. Och såklart att Sverige dyker upp där och att Sverige-Japan ska spela fotbollsmatch, det kan jag bara tänka mig kanske ändå påverkar eventuella VM-planer något.
Ja. Så kan det nog vara. Hörru, vi lämnar playoffet där då, för vi måste till Tottenham. Det är matcher till helgen. Tottenham har sparkat Igor Tudor efter bara, ja, vad blev det, 7 matcher. Som man fick ett kryss.
Och vilka 7 matcher det var.
Ett kryss på Anfield, givetvis. och resten förluster. Och den där, ja, men den där, alltså, utskåpningen hemma mot Nottingham Forest. Alltså bottenrivalen. Forest åker dit och bara skåpar dem. Och det är ju framförallt på hemmaplan som du har sett som allra värst ut. På tal om att tröjan väger mycket, så väger den extremt tungt på den fantastiska rymdskeppsarenan.
Är det här något sånt här socialt experiment de håller på med för att se att hur fräsch arena kan vi ha med liksom alla faciliteter och sånt runt omkring och fortfarande ha publik beroende på vad som är på plan? Testa gränserna här liksom. Kommer det vara fullsatt nästa match om vi förlorar så här mycket på det här sättet?
Man ska komma ihåg att när Den Kulusevski senast spelade en match för Tottenham, så var det ju Ernst Postecoglou som var tränare. Det är 3 tränare.
Jag tycker fortfarande att jag ska tillbaka Ernst nu, men det är vad jag tycker.
Tudor sparkad, De Serbi in. Och jag vet inte om det finns någon som känns så lite Tottenham som just
tycker
Roberto
De Serbi. Tycker du det?
Ja, för att det finns någonting med Tottenham där man är så här, ja, alltså de är ju Spurs, de är ju vad de är. Och det är ju lite fladdrigt, men det ska se lite vackert ut. Och det ska vara framförallt jävligt så här skönt. Det ska vara.
Och du menar att De Serbis fotboll inte är det?
Nej, men jag menar att De Serbi inte är
som person,
det. Som person. Det måste vara lite, men du vet, det ska vara, det är svårt att förklara, men det måste vara lite vänligt. Det ska vara lite
howdy,
det ska vara lite härligt. Ja, men precis, det var därför som Ernst funkade så bra i början med Tottenham, för att han var ju den där lite, alltså, lite sköna, lite coola personen. De Serbi är ju allt annat. Han är ju osköna.
Där får man ge Frida. Hon läste Ernst från dag ett. Det gjorde inte du. Där får man ge att det fanns någon annan sida av den där australiensiska lynnet.
Ja, men det är ju så pass illa att det är flera supportergrupper som har uttryckt sitt missnöje mot den här tillsättningen. Eller,
men det är ju väl inte det primärt kopplat till hur han hanterade Mason Greenwood frågade Marseille.
Absolut, det är det ju.
Och det köper jag ju, att det finns en besvikelse och att det här är kanske inte någon liksom ståndpunkt och inställning till vissa saker i livet som vi tycker är acceptabla i Tottenham.
Nej. Och det, när man tog in när man tog in Thomas Frank, så var det väldigt mycket för att han är den här likable. Alltså det passar bra med Tottenham varumärket att det ska vara ett lag som är lätt att tycka om. Vi ska ha good guys. No assholes liksom.
Någon som bara litar på folk och liksom, när han får en pappmugg och inte och tänker på märkningen.
Man har gått i den fällan när man hade tog in Mourinho, när man tog in Conte, och det funkade liksom inte alls. Det lirade inte med den här klubbens liksom själ. Och nu tar man in De Serbi, som kanske är minst lika jobbig, som kommer vara stingslig på presskonferenser, som kommer skälla på folk och vara svår och jobbig att göra med. Därför att det är ju sån han är liksom. Han får ju, han är ju en konte på det sättet. Han kommer säga vad han tycker, han kommer kriga för sig själv i hög utsträckning. Men
min initiala känsla var att det här ändå är en ganska bra val. Alltså,
på planen kan det säkert bli bra.
Det är det enda viktiga just nu.
Ja, jo, så är det ju. De måste rädda det där kontraktet.
Sen, alltså, om vi tar det sportliga biten. Jag köper alla bitar om liksom personlighetsbiten och den av de som är missnöjda av den anledningen. Men om vi bara tar det sportsligt och tittar på det cyniskt så då. Man har ingen erfarenhet på riktigt av att vara någon sorts escape artist som kommer in och bara ska lösa någonting i sista sekund. Det blir på något sätt något nytt för dem att sätta någonting snabbt. Sen är han så taktiskt medveten och kunnat, jag tror han absolut har alla möjligheter att lösa kontraktet. Sen har de skrivit ett 5-årsavtal med honom.
Det finns de antagligen varit tvungna att göra.
Utan relegation clause. Vad det verkar.
Ja, okej.
Okay. Ja, men om de åker ut så tänker de att de sparkar honom och tar den ekonomiska smällen då, gissar jag på.
Det skulle jag tro. Ja. Det är väl det han räknar med också. Det är väl därför han vill ha
det. Det är så otroligt roligt att spara, men vi satsar på det nästa säsong i Championship och se vad som händer. Ja.
Nej, men det är så här, men du vet, så här, Harry Redknapp, Tottenham-tränare. Maurizio Pochettino, Tottenham-tränare. André Villas-Boas, extremt mycket Tottenham-tränare. Mourinho, inte Tottenham-tränare. Conte, inte Tottenham-tränare. De är Chelsea-tränare. De Serbi, hade passat perfekt in i Chelsea. Inte Tottenham. Jag vet inte. Det finns någonting mer som bara inte
Nuno Espirito Santo. Vad lägger vi honom?
Tottenham-tränare. Tottenham-tränare.
Okay. Ryan Mason.
Definitivt. Nej, men hade de tagit in Bournemouth, vad heter han?
Iraola.
Ja, precis, Iraola. Tottenham-tränare. Absolut.
Han ska bli Atletic klubbtränare, hoppas jag nu. Det är vad jag vill att han ska tillbaka, så jag tar det bara.
Sympatisk, liksom progressiv, allt det där. Ja, men De Zerbi känns alldeles för osympatisk för att vara Tottenham-tränare. Men det kan säkert bli bra. Och just nu så tror jag supporterna skiter i vilket så länge det...
Ja, de gör det bevisligen inte.
Jag tror den stora majoriteten av supporterna skiter i vilket så länge det blir lite resultat och lite poäng, så att man inte åker ur. Alltså, då kan inte spela Championship på den där redan. Eller jo, det kan de ju. Det är mycket talar ju för att det...
Jag tror inte nödvändigtvis att det är bra för Spurs på ett sätt, att man kan tycka man vill om De Zerbi liksom, men att ha en tränare som har en kort kravbild uppåt kommer nog egentligen vara positivt för dem. Sen att det kommer krascha inom loppet av ett år säkert.
Sen ska man komma ihåg att Tottenham fortfarande är på jakt efter en sportchef efter att Paratici dragit till Fiorentina för en annan bottenstrid hem till Italien. Så att, ja, vi får väl se vart det landar med allt. Men jag är osäker.
Ja, det är till Ange till the end of the season.
Enligt L'Equipe så är det redan klart med ett annat tränarbyte. Jag vet inte vart L'Equipe får sina uppgifter ifrån, men de har tydligen bra ingångar i Manchester City. För de har haft uppgifter i veckan på att Pep Guardiola kommer att lämna i slutet på den här säsongen, och att det är klart att Enzo Maresca är den som ska ta över. Det här är uppgifter som har funnits i England tidigare ju, att Enzo Maresca, det kom ju redan när han fortfarande var Chelsea-tränare. Enzo Maresca, han fick ju svara på det, så kom det ut att City hade utsett Maresca till liksom efterträdaren, arvtagaren till Guardiola, och han har ju varit assisterande till Guardiola tidigare och så vidare.
Oj, vad motståndare fans kommer sjunga "You're just a fake Guardiola" så fort det går dåligt.
De är så lika varann också. De är så,
jag menar det.
Ja, de är så lika varann.
Och nu pratar vi verkligen liksom utseendemässigt lika.
Ja, ja visst. Det är förvirrande när man ser dem skaka hand med varandra.
Jag tycker en som Maresca har visat sig vara ganska duktig tränare.
Ja,
jag får ganska bra intryck av honom. Sen vad han kan göra med det här City-materialet, ja, det återstår ju att se. Det kan mycket väl ligga någonting i att han ska ta över där. Det kan det nog göra.
Ja, alltså om man ska tro L'Equipe, så, ja. Som sagt, det blir ju intressant att se, alltså med tanke på den till slut misslyckade sessionen i Chelsea ju, att man går därifrån till att ta över Manchester City. Men som sagt, det finns ju andra skäl till det också, att han har ju varit i Manchester City tidigare och de känner honom väldigt väl och vet ju vad de får i sådana fall.
Men det är ju inte heller liksom football manager längre när det kommer till hur klubbar resonerar när de ska anställa tränare.
Nej.
Det är inte bara ett bra CV vad de har gjort i den tidigare klubben. Det finns så många andra parametrar där i de här arbetsintervjuerna de tar ställning till.
Mm.
Och det är därför vi får en Vincent Kompany i Bayern som ju har varit lyckat.
Mm.
Det var ju för sig i grund på att de fick nej från 17 andra. Men slutändan, de tar ändå en kille som har åkt ur med Burnley, gjort en Premier League-säsong och tar dem till en av världens största klubbar. Det var ett steg man inte riktigt såg framför sig. Såklart spelar karriären också hjälper, men och Maresca i det här fallet, det är inte som att han gjorde ett dåligt jobb i Chelsea. Det gjorde han inte heller.
Nej, det tycker jag inte.
Men också så här, han spelar en fotboll och har en personlighet och det som vi tycker passar i den rollen. Så det blir ju mycket, mycket mer sådana parametrar. Precis som att alla lag så fort de ska värva en målvakt inte tar den liksom stora superstjärnemålvakten, utan de tittar på att nu ska vi ha en ung och formbar målvakt med precis de spetsegenskaperna som vi vill ha för att bygga någonting. Så det finns ju ett sånt tänk även när du anställer tränare idag. Tycker jag ganska tydligt på hur klubbar har resonerat och agerat under. Det är liksom panikklubbarna som tar in de liksom beprövade namnen. Så det är lite annan marknad tror jag även för... Jag tror att många fotbollstränare har fått skriva om sina CV både en och två gånger när de ska liksom ge sig ut i den där djungeln och leta jobb.
Vi ska också ta lite silly medan vi ändå är här i Sillypodden såklart, för det börjar ändå liksom närma sig nu att ryktena börjar få ta lite mer form, och framförallt så har ju då det här svassandet för Real Madrid på vissa håll inlätts. Jag hörde ju Rodri i en intervju för någon vecka sedan, så pratade vi om i Sillypodden då. Nu har Enzo Fernandez i Chelsea intervjuats av ESPN Argentina, förstås. Som spelarna är, blir lite mer frispråkiga när det är landslagssamlingar.
Alltså, argentinare kan vara vad som helst när de får prata med en argentinsk journalist.
Ska vi säga att han var väl inte riktigt lika offensiv som Rodri var i sin intervju, utan det var mest att han sa ju att han trivs bra och så vidare, men kan du tänka dig att bo i Madrid? Jajamän, det skulle han kunna
jag
tänka sig.
Jag drömmer om att bo i Madrid en dag, var det väl till och med liksom.
Det var till och med så han sa.
Vilken klubb då? Hihi, sa han bara.
Och enligt Marca så är Real Madrid i sin tur i första hand intresserade utav Enzo Fernandez snarare än Rodri. Man ser det som en spelartyp och kanske ett kontrakt som en spelare helt enkelt som man är mer intresserad av.
Jag köper det.
Inte minst kanske med tanke på att Rodri precis har kommit tillbaka från den här väldigt allvarliga skadan.
Nu har ju Enzo ett ganska långt kontrakt.
Jo, tack.
Så den blir inte helt lätt att lösa. Om du faktiskt kan lösa Enzo Fernandez, så gissar jag på att ambitionen är att han ska göra lite om samma resa som Toni Kroos. Toni Kroos var en betydligt mer offensiv lagspelare när han värvades till Real Madrid från Bayern München. Då låg ju han nästan som tia ibland. Hade varit känd mest för att liksom ha ett otroligt bra distansavslut. Sen blev han den här metronomen i Madrid när han sjönk ner i banan. Enzo har absolut kapacitet.
Om Enzo utvecklas till en Toni Kroos, då kommer jag aldrig få sluta äta upp mina ord om hans passningsfot.
Ja, men jag kunde inte släppa det. Jag bara, vad pratar ni om? Alltså, vad driver ni med mig? Är det dolda kameran där? Eller?
Den är inte dold, den hänger där.
Ja, Lavia är bättre passningsspelare. Ja,
han är en annan sorts passningsspelare, men var det jag menade. Inte en bättre passningsspelare, men en annan typ. Han är mer han tappar ju inte bollen på samma sätt. Alltså, han är en tryggare, spelar liksom andra typer av passningar.
Men, jo, men precis. Och det här blir en sån här hängslen och livrem aspekt liksom, som jag tycker är så tråkigt. Så Enzo slår mer riskabla passningar. Ja, han är fruktansvärt mycket mer spelsinne. Jag gillar Lavia, jag tycker han är jätteduktig. Men jag tycker inte att det går att jämföra.
Nej, med olika spelartyper. Skitsamma, det ska vi släppa nu. Vi måste bara begrava den.
Jag bara påminner.
Det var inte mitt starkaste.
Det var jag ensam mot både dig och Frida där, ska jag säga.
Det kanske mest jag tror jag. Ibland, men du vet hur det är. Du gör ju också sådär. Ibland så får man en tanke, så känns man att det här kommer fästa någonstans. Det här kommer haka i där ute i stugorna. Och sen så kör man. Och så kanske det inte så jävla genomtänkt, men man får lite reaktioner på det. Fast det kanske var tanken. Fler grejer, även andra spelare har ju fått frågor om sin framtid. Mark Cucurella var en sån nu på den spanska landslagssamlingen och fick då frågor om eventuellt återkomst till Barcelona, någonting han ju inte uteslöt. Om Barcelona hör av sig så är det svårt att tacka nej, men jag trivs jättebra i London och så vidare.
Ja, det där var ju vänsterbacken de lät gå som de inte borde gjort. Precis. Det var det ju en gång i tiden, för det fanns
the one that got away.
Ja, men det fanns verkligen utrymme att spela in Cucurella. Sen så var det kanske Getafe han fick sitt stora genombrott. Han också lärde sig den cyniska aspekterna av fotboll som ändå har kommit om till väldigt mycket till nytta i.
Men det som jag tycker är intressant och varför han borde vara liksom, om det är så att det går att lösa honom från Chelsea, är ju att han har haft en karriär där han hela tiden har utvecklats. Från att vara den här väldigt offensiva, bollskickliga ytterbacken, vidare till Brighton, anpassa sig till lite högre tempo, till lite mer fysiskt spel, vidare till Chelsea, spela i storklubb, där jag tyckte han defensivt hade problem i början. Det hade han ju Brighton också, inte minst för att han drog på sig så fruktansvärt mycket frisparkar i farliga lägen, för han blev liksom för fysisk och aggressiv i många dueller, och där har han ju liksom tvättat bort. Nu tycker jag han är en jätteskicklig försvarare också. Han har liksom han har utvecklats under hela sin karriär, och det är ju ett väldigt gott tecken för att det är en spelare som använder huvudet när han spelar, även om det inte alltid ser ut så.
Nej, jag håller Cucurella jättehög, men jag tyckte du höll honom högt på taffetiden också. Så att sen har han ju slipat på saker och blivit bättre. Jag håller helt med om den analysen. Om Barcelona kan lösa honom, så tycker jag det har varit en jättebra lösning för dem. Balde har ju, alltså jag tycker Balde är fruktansvärt bra. Han har också haft skadebekymmer och hela den biten.
Gerard Martin har ju blivit Maldini nu, så han ska ju spela mittback, så han ska ju inte ha till vänster. Mm. Och då blir, finns det ändå en utrymme att plocka in en Kukureja till exempel, om jag tror hade bidragit. Sen är det Grimaldo först på tur och så här La Masia kopplade talanger man minns liksom, som ska hem så att säga i någon situationstecken.
Han är ju 27 år nu Kukureja, så att det är ju en bra ålder om du ska liksom
Men har han hunnit skriva kontrakt i 2032 också?
Det vet jag inte, men han är ju känns som att han är åtminstone 5-6 år för gammal för att spela i Chelsea. De vill väl inte ha folk över 22 på planen.
Någon måste de väl ha.
Ja, det har ju,
kan man tycka.
Det har ju ofta varit Kukureja som har fått vara liksom farfar i det där laget. Han har kontrakt till 2028, så det är 2 år kvar på kontraktet.
Ja, men då kan man absolut se honom på fri transfer då ja, till Barcelona.
Eller nästa sommar, eller om ja, vi får väl se.
Atleti hade han passat bra i också. Jag tror,
jag tror att det blir Barcelona om han återvänder till Spanien. Det är väl känslan man har fått.
Ja, förut hade Barca vill ha honom då. Men det tror jag att de borde vilja.
En annan spelare som har fått mycket frågor om sin framtid nu under landslagsuppehållet är Elliot Anderson. Stjärnskottet på det engelska mittfältet, som ju inte haft någon jättebra landslagssamling nu eftersom England har varit bedrövliga. Vet du vad jag såg i en statistik? De hade alltså 0,0 i expected goals efter 70 minuter mot Japan. 0,0 i XG England på hemmaplan. Det är så bedrövligt så att man vet inte vart man ska bli av. Nu är det kanske inte Elliot Anderssons uppgift kanske i första hand att
skapa målchanser. Jag väljer ju att se andra sidan av analysen.
Jag förstår det. Men Elliot Andersson har ju liksom seglat upp som flera av storklubbarnas favoritvärmning till sommaren. Det har pratats om Manchester United väldigt mycket ju. Men enligt flera brittiska källor så är det ett annat Manchester-lag som kan ha seglat upp som favoriter.
City har ju varit med ganska länge.
Ja, det har de varit. Den här de har funnits där, men de har liksom hela tiden känts lite liksom så här i baksätet gentemot Manchester United.
City är också i grunden en klubb som inte behöver göra en stor grej i media för att locka över spelare. De gör sitt jobb i skymundan och plötsligt är de klara. De är ganska duktiga på att, jag tror att de kan vara mycket längre komna med Elliot Anderson än vad vi vet.
Det skulle jag nästan tro att de är, med tanke på hur de brukar jobba.
De har ju, man kan tycka om man vill om liksom alla möjliga aspekter, men City liksom, men de är ju extremt välskötta när det kommer till den biten. Ja. De har otrolig koll på läget, de gör sitt jobb i det tysta. Mm. Och gör det väldigt effektivt.
Får vi se, alltså den där domen ska ju komma vid
den ligger ju där och skvalpar såklart. Nu när Chelsea fick transferförbud, så om vi ska använda den måttstocken mot City, då ska de ju spela i National League liksom. vad heter det? Och sen Pep-frågan.
Den är ju väldigt avgörande såklart. Blir det en Sumaresca?
Då kanske han har andra idéer på vad han vill ha för mittfältare.
Ja, det lär han ju ha diskuterat långt och länge med den sportsliga ledningen där.
Ja, hur blir det med Rodri, avgör ju saker. Kommer han hålla och komma tillbaka till sin nivå, så är ju han något att räkna med. Eller kan du räkna med att han håller sig frisk? Och har du för andra alternativ? Tror du fortfarande på Nico González, att han ska liksom växa och bli någonting? Många olika sådana parametrar spelar in, men när man tittar på Citys trupp, så klart att en inne mittfältare hade varit logiskt, och så klart att Elliot Anderson borde ligga ganska bra till. I den liksom rangordningen på vem de ska gå för.
För Manchester United så har det ju mer och mer pratats om Tonali. Och det var ju roligt.
Ska till Juve.
De intervjuade ju Newcastles, du har inte namnet framför mig vad han heter, men deras chief executive. Och han sa, Tonali har kontrakt med oss, han lämnar bara på våra villkor. Och det är man så. Nu är ni där igen.
Jag imploderar ju.
Han vill ju lämna. Det är ju verkligen känslan.
Ja, men han kommer inte kunna säga rakt ut jag vill lämna.
Inte än.
Nej, men i och med också att han ändå på något sätt står i någon form av tacksamhetsskuld till fansen.
Det gör han.
Utifrån hur de hade tålamod och väntade in den där bettinghärvan och avstängningen och tog emot honom med öppna armar när han kom tillbaka. Och det har han ju sagt själv. Att han liksom är oerhört tacksam för sättet han hanterar, så liksom Newcastle ändå tog hand om honom under den där tiden. Så den tacksamhetsskulden kommer att göra att han kommer inte göra en Alexander Isak.
Nej, det tror inte jag heller.
Nej, det finns inte på kartan att han gör det. Så att han måste ju spela sina kort också bakom kulisserna på ett smart sätt så att han inte bränner alla broar. Eller så slutar det med att han bränner alla broar. Vem vet, fotbollen är ju sån.
Ja, vi får se. Det var bara intressant att det första, jag tror det var andra frågan, så tog sig Alexander Isak upp. Vi ska inte hamna där igen, men vi släpper inga spelare som har kontrakt utan att det sker på våra villkor. Alltså, Isak lämnade ju till slut på Newcastles villkor. Alltså, han blev
Anthony Gordon kommer inte sätta sin fot på träningsanläggningen den här sommaren i alla fall när han ska jobba in. Nej, det här finns det liv.
Han har ju gjort det förr, så att säga.
Han kommer inte vara i samma land liksom.
Det blir intressant nu med tanke på att Tonali då inte ska spela VM eller.
Han är fulltid.
Han satt i sin straff på andra sidan.
Det hjälpte ju inte.
Nej, det gjorde inte. Ja, vi tar någon fråga då innan vi knyter ihop. Johan skriver: tror ni att Mamardashvili blir kvar i Liverpool nu när Alisson förlängt med ett år? Alternativ till andra slips. Sen undrar han också om högerbackar, Frimpong och Bradley är gjorda av kex. Vilken högerback ska Liverpool hämta in?
Frimpong gick sönder igen nu, va?
Stabilitet på den positionen. Ja. Det är helt sjukt. De är skadade hela tiden. Men när det gäller Mamardashvili, på tal om skadad hela tiden. Alisson är också skadad nu och kommer vara borta en tid. Han är också skadad hela tiden, så att det är ju inte så att man inte får spela som
andra. Mamardashvili hade inte skrivit på det där kontraktet och var Liverpool om han var inställd på att han måste vara första målvakt inom ett år.
Nej,
det tror inte jag. Han tänker ju också så här, och de är ju så fotbollsspelare. Han tänker att han ska konkurrera ut Alisson. Det är hans målbild på träningarna. För samtidigt som man plockar upp jättemycket och lär sig från Alisson, så är jag helt övertygad om att han är kvar. Det finns ju ingen snack om att han ska lämna heller väl. Så vitt jag har sett.
Nej. Det tror jag inte. Det, alltså, i så fall så är det ju om Liverpool känner att han är inte tillräckligt bra, men han är 25 år gammal.
Han är tillräckligt bra. Det är en jättebra värvning i grunden. Och
han har inte gjort någonting under sin, de matcherna han har spelat, för att man ska få in liksom känslan av att han inte räcker till.
Jag tycker snarare säga att det är ganska bra generellt att bara ha Alisson ett år till, och så kanske du kan göra det här skiftet liksom
naturligt. Mer gradvis.
Ja, så att jag tror att det där är bra.
Just med tanke på att Alisson så ofta är skadad också, så behöver du ha en målvakt som faktiskt är första målvakt bra. För att det kommer bli dina 15-20 matcher per säsong ändå. Vi såg det med Kevin Keller här, som ju var en första målvakt. Det är klart han var inte lika bra som Alisson kanske, men han var första målvakt i Premier League bra. Och det är ju såklart Mamardashvili också.
Ja, och det kommer, det är ju inget konstigt. Alltså så här, Alisson kan väl ta en 30% tjänst som pastor och någonting också liksom. Så,
det man. Har han väl redan tänkt.
Ja, jag menar det. Så det där löses nu. Mm.
Liden undrar, vilka rykten är det runt Arsenal och vilka spelare som väntas lämna? Inga direkta spelare som väntas lämna Arsenal, men däremot så pratas det ju om Livramento. Där ska ju City vara och dra också. Därför att,
Sandro Tonali.
Sandro Tonali pratades det om i januari framförallt.
Allt har att göra med hur den säsongen slutar för Arsenal, tror jag.
Ja.
För att om de inte vinner i ligan, då kommer Rariteta att mixtra ännu mer. Sen är frågan vilket håll han mixtrar åt. Så att det kommer mixtras åt något håll. Det kommer finnas någonting, för det pratar en perfektionist vi pratar om som tränare. Han vill ha liksom, han vill inte ha en liksom skråma till sårbarhet i den här truppen. Han vill bygga en komplett trupp på alla sätt och vis. Ur det perspektivet så kommer han ju göra drag i sommar också, det är helt övertygad om. Jag kan tycka att det behöver en vänsterytter, men det står jag fast vid. Jag tycker inte att det är liksom flera säsonger i rad nu som Leandro Trossard plötsligt bara är en startspelare, och jag tycker inte att han riktigt har den höjden för att vara där i lag av Arsenals ambitioner liksom. Till exempel. Så att de kommer göra saker, det är jag övertygad om.
När det gäller spelare ut, spelare, så är det ju liksom fringe-spelarna snarare. Martinelli. En spelare som faktiskt skulle kunna lämna, beroende på vem som kommer in, det är faktiskt Martin Ødegaard.
Det har varit lite snack om.
Som det har varit lite snack om. Han har inte kommit upp i sin nivå som han hade för ett par säsonger sedan. Det finns alternativ på den positionen. Och jag menar, Esse har ju kanske inte heller haft liksom rivit upp himmel och jord den här säsongen, men stundtals varit riktigt effektiv och kan ju definitivt spela på samma position.
Nu har det ju gått många år sedan dess, men från Real Madrid-tiden minns man att Martin Ødegaard inte är en spelare som gillar konkurrens på sin position heller. Då vill han snarare lämna. Så att den tror jag absolut skulle kunna bli någonting till sommaren, att Ødegaard funderar över sina alternativ
Och alternativ lär ju finnas om han skulle vara intresserad av att lämna.
Gud, ja, om han skulle finnas på marknaden så skulle det finnas gott om intressenter. Men ja, annars de kommer inte göra någonting på målvaktspost. Eller det är ju kanske de byter ut Kepa som andra målvakt. Något, jag vet inte.
Nej, Kepa är värvad som andra målvakt. Han blir nog kvar, tror jag.
Ja, och jag menar, backlinjen är inte så mycket att göra med.
Louis Kelly, om jag var honom hade jag ju funderat ett varv.
Ja, det är sant. Inte minst om Livramento kommer in. Han är ju för sig på andra kanten ju.
Livramento kan spela på båda kanterna.
Ja, det kan han göra.
Det kan Daniel Svensson också göra.
Ja, det vet jag inte för han riktigt kunde.
Jag håller Daniel Svensson väldigt högt. Det var väldigt synd att det blev en sån insats, även om det nog inte gjorde för mycket när de löste det ändå i slutändan.
Nej, men det är ju väldigt tydligt att han är ju vänsterback och inte högerback. Tycker jag. Och vi är lite vänsterviktade i landslaget just nu på backposition.
Så tror jag sa det i VM-kvalpodden också, Emil Holm, när han är väl tillbaka, då är bara rulla in i bubbelplats och förvara någonstans. Alltså han behövs ju.
Hörde ni, det var det vi hann. Det här var Sillepodden. Patrik Syk och Makoto Asahara heter vi. Som sagt, Premier League-podden tillbaks på tisdag. Utan Makoto den gången, för du ute och gör grejer inför allsvenskan, gissar jag.
Nej, inte inför, under allsvenskan. Ja, precis, för den kommer dra igång till helgen.
Du drar fan igång i helgen, herregud. Ja. Vad tiden går. Och Sillepodden tillbaka nästa vecka också. Ska vi försöka summera det som händer då. Det är ju
Champions
League kvartsfinaler. Som kanske en Alexander Isak på planen igen.
Det är ju faktiskt sant.
Det är faktiskt rätt stort. Mm. Hörde ni, tack för att ni har lyssnat. Vi hörs snart. I think I worked for 16 years. Here in England, and I deserve a bit more credit than wrong information.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.